Vi får då be i Jesu namn innan vi börjar vårt studium. Kära Herre och frälsare, du som lärde dina lärjungar att be Fader vår, du lärde dem också att be, ge oss idag brödet för dagen, eller som vi brukar säga, vårt dagliga bröd giv oss idag. Och med det ville du säga, som du också lärde i bergspredikan, att vi inte ska göra oss bekymmer för vad vi ska äta eller dricka eller klä oss med, utan att du vill förse oss med allt det vi behöver för vårt livsuppehälle. Och ändå så står vi där med frågor och också med oro många gånger. Vi står med frågor inför allt det lidande och all den hunger och det elände som finns i världen, där människor inte har sitt dagliga bröd och där det sker sådant som vi många gånger tycker att du borde rätta till. Och så förstår vi inte att det är ju egentligen vår underlåtenhet, vår brist på kärlek, vår svaghet och oförmåga att följa dina anvisningar, dina förmaningar, dina bud, som gör att de inte får sitt dagliga bröd. Ja, vi har också många frågor, säkert många av oss för egen del, hur det ena är och det andra är. Men ikväll får vi i alla fall ta till oss en hel del av din undervisning som lär oss mera och mera om det här. Om din kärlek, om din godhet som du strör över oss. Herre, hjälp oss då att ta vara på det. Att tro på dig när du säger så här. Att ge dig äran. Och inte mena att vi själva ska göra oss förtjänta av det dagliga brödet. Det får vi av nåd. Så får vi alltså nu be om att din heliga ande ska vara med oss och förklara för oss så att vi lär oss mer om den här frågan. Förstå vad den här bönen vill säga. Och så gör vi det genom att också be din egen bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, ännu en gång välkomna till studium kring fjärde bönen. Eventuellt så hinner vi också gå in på femte, men no, det får vi se. Vi använder alltså i Kuskes bok sidan, ska vi se, sidan 312 börjar vi med. Ska då först ta till oss själva bönens ordalydelse, sen se vad Luther förklarar det här och också fråga vad han menar att bröd för dagen betyder. Så vi ska nu då se på texten. Ge oss idag vårt bröd för dagen. En nyare översättning av det som vi brukar säga. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och vi frågar, vad betyder det? Svaret: Gud ger även utan vår bön bröd för dagen åt alla människor, också åt det onda. Men vi ber i denna bön att han ska lära oss uppskatta vårt bröd för dagen och ta emot det med tacksamhet. Alltså, Gud ger utan vår bön, men vi ber att han ska lära oss att uppskatta det. Så frågar vi, vad menas med bröd för dagen? Bröd för dagen innefattar allt som vi behöver till vårt livsuppehälle. Till exempel mat och dryck, kläder, hus och hem, pengar och ägodelar, gudfruktig make eller maka, gudfruktiga barn, rättrådiga myndigheter och goda samhällsförhållanden. Bra väder, fred, hälsa, gott rykte, goda vänner och trogna grannar. Det är en lång lista. Ni kanske, som jag har lärt er, en äldre översättning av det här. Goda vänner, goda grannar och mera sådant slutade med. Och det här mera sådant, så det kan vara väldigt mycket. Och jag minns att jag tyckte att det här med goda grannar eller goda vänner och trogna grannar låter ju inte riktigt som bröd direkt. Om man tänker på att ge oss vårt dagliga bröd, så tänker man mera på maten som vi äter. Och det är ju förstås det viktigaste. Men tänk ändå att Martin Luther konstaterar att allt det här andra är också väldigt viktigt. Har vi inte trogna grannar, utan har ständigt kiv och strid, så är det på många sätt väldigt svårt. Och så är det ju med familjen också. Gudfruktig make eller maka, gudfruktiga barn. Jag tänker vilken välsignelse det är, om vi har det. Och på samma sätt rättrådiga myndigheter och goda samhällsförhållanden. Det är en välsignelse. Och vi får ju ha verkligen goda samhällsförhållanden. Vi behöver inte leva i krigstider nu, som de allra äldsta bland oss har gjort. Och nu ska vi då fråga vad Bibeln säger att är bröd för dagen. Vad menas med bröd för dagen? Jo, vi ska se på psalm 37. Psalm 37. Vers 25. Här var det. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse. Det kan ju tyckas lite underligt det här om David, som har skrivit det här, inte har sett allt elände och all olycka i världen. Om inte han har sett den rättfärdige, en onrättfärdig människa, alltså inför det som människors ögon kan bedöma, en rättfärdig och gudfruktig människa, att inte en sån någon gång har lidit nöd. Vi känner ju från Gamla testamentet Jobs bok, och han kallas ju en rättfärdig man. Han sa själv att det är inte hans fel att han får lida, för han har uppfyllt det som man kan tänkas uppfylla när det gäller rättfärdighet. Så sa hans vänner att det måste nog vara något fel på dig. Men inför Gud så uppfyllde han de jordiska kriterierna för rättfärdighet. För han sa ju till åklagaren, Satan, har du sett min tjänare Jobb? Det finns inte hans like i ostrafflighet. Men han led ju en fruktansvärd nöd. Ja, det här är ju just det dilemma som vi står inför när vi ser den nöd och det lidande som finns. Vi kan säga så här att många gånger är det vi människor som har förvållat det här lidandet. Det är orättfärdighet som leder till det. Och det är kanske vi själva som genom vår underlåtenhet har medverkat till att andra har det svårt. Eller att vi till och med har trampat ner andra, försökt göra oss, ge oss en bättre ställning själva. Men vi kan inte ge någon regel. Det är helt omöjligt att vi skulle kunna pricka av, om vi skulle göra en systematisk analys av allt vad som finns i världen och försöka skriva in vem är rättfärdig och vem är orättfärdig. Då kan vi inte på något vis få en gemensam linje. Det är de orättfärdiga som lider nöd, och det är de som är gudfruktiga och fromma som har det bra. Och till och med David säger ju själv också, han klagar över att hur går det de orättfärdiga så bra? Hur går det de orättfärdiga så bra? Medan den rättfärdige får lida mycket. Så det tycks nog vara en liksom väldigt knepig situation det här, och väldigt svårt att få det här att gå ihop. Men det, så mycket kan vi säga att Guds ord är mångsidigt, mångskiftande. Och det beror på att vi människor har så mångskiftande hjärtan. Både individuellt är vi så skiftande. Alltså vi, ibland behöver vi tillrättavisningar. Ibland behöver vi uppmuntran. Det går inte så att en människa hela tiden får bara höra bara gott, får bara höra skryt eller positivt. Det går åt skogen. Det går inte heller så att en människa bara får höra kritik, kritik, kritik. Utan att någon gång får höra att det går bra. Vi människor, vi behöver ha liksom båda sidor i våra hjärtan, i våra psyken. Och det har sagts att Gud måste uppträda med så många olika sidor av sitt ord för att vi människor är så mångskiftande. Det behövs, allt det här behövs. Och det som nu framhålls i den fjärde bönen, det är Guds godhet. Hur god han är, vi ska inte behöva frukta. Vi behöver inte nu tänka på hur går det den dagen när det blir, om jag drabbas av lidande eller om det blir svårigheter. Den dagen ska Gud uppehålla mig med sin kraft och med sitt ord. Men vi ska inte heller låta det här bli till en självberömmelse och mena att det är jag själv som har skaffat mig brödet. Jag minns när jag gick i skola i Jakobstad och det här, vi hade våldsamma diskussioner på femte klassen, tror jag det var, i samskolan. Och så var det en gång tal om att tacka för maten i samband med måltid. Alltså att be bordsbön och tacka Gud för maten. Och var det en som sa, behöver vi tacka Gud för maten? Tacka stadsfullmäktige för maten. Det här är ju, det är ju människors sätt att se det. Alltså det är människor som har skaffat fram och vi har köpt i butiken. Och jag har arbetat för min lön så att jag har fått lön och har möjlighet att köpa maten. Det är allt ett kretslopp. Och bara jag gör min del av det så får jag det. Det är inte så. Gud kan när som helst ta allt ifrån oss. Och om han skulle fråga efter vad vi är värda så skulle han göra det. Men det här, att han, David kan säga, jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Det är liksom hans glädje över att han ser att Gud har alltid haft tillräckligt. Han har alltid gett tillräckligt. Det har aldrig blivit för lite. Också när det är svårt är det tillräckligt. Så det här är ett evangelium för oss denna dag. Och sen ska vi ta ett annat ord från Saltaren 145. 145. Vers 15 och 16. Det är en vanlig bordsbön det här. Allas ögon väntar på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Så här sköter Gud om sin skapelse. Du öppnar din hand, så ger du. Du ger, mättar allt levande med nåd. Följande bibelord för då vidare tankarna till vårt ansvar i det här, som jag redan har varit inne på. Jakob, kapitel 2, Jakobs brev. Och verserna 15 och 16. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Det skulle vara, alltså det är ju höjden av egoism och kärlekslöshet, att mitt för ögonen ha människor som är hungriga och som ber om bröd, eller som inte har mat för dag, kläder att klä sig med och inte har något husrum. Och så skulle vi täckas stå inför den här och säga, ät dig mätt, klä dig varmt, gå in och sov i din varma säng. Om vi skulle säga så till en människa som inte har någon varm säng, så är det ju en fruktansvärd smäll. Det är ett hån. Och Jakob menar med det här, han säger i följande vers, så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Alltså, Om någon påstår sig ha tro, men säger på det sättet, då kan vi säga det är ingen tro, det vill säga den lever inte. Då är det ett yttre skal, då är det munnen som säger, påstår att man är kristen. Men där finns ingen tro i hjärtat. För en tro i hjärtat på denna Guds godhet, den här rättfärdigheten, den här nåden som Gud strör ut över oss, den måste leda till att när jag ser en människa som har det svårt, då vill jag hjälpa den människan. Och då säger jag inte, gå och ät vad du nu har, då man vet att han inte har. Utan istället så tar man fram av sitt överflöd, eller det man själv har, fast man inte har överflöd, och ger åt den som är utan. Det är det här som är följden av tron. Och skulle det vara på det sättet att hela den rika världen skulle ha en sådan tro, så skulle det inte finnas någon öd i världen. Det skulle min sann räcka till och bli över. Men det som är fel med fördelningen är att vi som lever och har det så bra, vi vill ha ännu mer. Vi kan ju säga på samma gång att just det här avsnittet i Jakobs brev är ett avsnitt som ibland brukar användas för att säga att den lutherska rättfärdiggörelseläran, den stämmer inte. Den som säger att en människa blir rättfärdiggjord av tro alena, utan gärningar. Därför att det står ju i vers 24. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Och blev inte kökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar? Det som Jakob talar om här i hela det här kapitlet, det är frukterna av tron. Och han säger att den tro som inte har med sig gärningar är inte en sådan tro som håller inför Gud, utan det är en falsk tro, eller en död tro, om vi så vill. Och så säger han att detta som visar sig av tron är det som visar att människan är en rättfärdig människa. Det visar inför människor. Och denna rättfärdighet som det talas om här är den som vi människor kan se. För han talar ju hela tiden här om vad vi kan se hos vår medmänniska. Han talar inte om den rättfärdighet som gäller på domens dag inför Gud, utan om den som vi kan se bland våra medmänniskor. Det som vi kan se bland våra medmänniskor, det är frukterna. Det är det som vi gör när vi ställs inför en nödlidande nästa eller någon som behöver vår hjälp. Och då kan vi förklara den människan för att vara en rättfärdig människa som lever enligt Guds vilja. Så det var nu en parentes, men det brukar ofta komma upp det där just i det här sammanhanget. Det här är alltså bröd för dagen som är vår uppgift att ge vidare. Och i Filipperbrevet 4 har vi ännu ett löfte från Herren. Filipperbrevet 4, vers 19. Det här är i slutet av Filipperbrevet när Paulus tar förmaningar som kontenta av sin undervisning och talar om frukten av den gåva som Gud har gett och som han vill att Filipperna ska föra vidare till andra. Och så säger han i vers 19, så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Efter att ni har fått och gett vidare, så ska också Gud förse er med allt vad ni behöver på ett härligt sätt i Kristus Jesus. Och vi har ju också orsak att påminna om andra Korintierbrevet 8 och 9 där Paulus på ett fantastiskt sätt talar om insamlingen för de heliga, nämligen hur den kärleken överflödade i Makedonien, att man ville ta lån för att få ge. Man gav mer än vad man hade råd till. Och Paulus säger också att det här kommer att på ett översvallande sätt i överflöd att komma tillbaka till. Därför att Gud ger på ett sådant sätt som ingen människa kan ge. Ja, vad menas med bröd för dagen? Det här som vi nu har talat om som Gud ger, det en del av det här, eller det är egentligen sammanfattningen. Med bröd för dagen menas mat och allt annat som Gud lovar att ge oss till vårt livsuppehälle. Och så frågas då, det är just här som vi kommer in på det här knepiga. Till vilka ger Gud bröd för dagen? Då läste vi redan det här saltarordet från Saltaren 145. Allas ögon väntar på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Här finns ingen avgränsning. Det här, Gud föder alla. Ingen skulle kunna leva här i världen om inte Gud skulle upprätthålla oss, uppehålla oss. Det kallas uppehållelsen, den här läran i den kristna tron. Om att Gud efter sin skapelse också ser till att skapelsen går vidare, uppehålles. Och så har vi ju Matteus 5, det här från bergspredikan, där vi har i 6:e kapitlet mera om de goda gåvorna som Gud ger oss. Men vi börjar med 45:e versen i 5:e kapitlet, Matteus 5. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Han låter sin sol, det är vår himmelske fader alltså, gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Här är det en nåd, en skapelsenåd och uppehållelsens nåd. Som strömmar ut över alla människor i hela världen. Alltså det som gör att också hedniska eller ogodaktiga bönder ser att det växer på åkern. Och också rena förnekare kan odla morötter i trädgårdslandet och få äta dem om de nu annars klarar av att odla och köden inte slår fel. Lika bra som de som tror på Gud. Det är alltså de här den naturuppehållelsen som Gud svarar för, så den delas inte upp, att han ger dem på olika sätt. Och så sägs det i 6:e kapitlets 8:e vers. Var inte som det vill säga som hedningarna, som menar att de blir bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Innan ni ber, så vet han. Man kunde ju fundera då, är det någon idé med att vi ber då? Jo, han vill att vi ska be. Han vill att vi ska hela, och det här har också att göra med det här att människans hjärta är så mångskiftande. För om vi glömmer bort det att be, om vi tar allt för givet, så blir det så småningom så att vi glömmer att det är Gud som är alla goda gåvors givare. Och att vi inte tackar honom för det. Att vi tar det för självklart, eller menar att det är statsfullmäktige som har förtjänsten. Vi behöver påminnas om att vända oss till Gud. Och dessutom, när vi ber honom så vill han höra oss. Och göra efter det. Vi har ju så många exempel också i Bibeln som vi har talat om förr. Som visar att Gud verkligen ingriper när människor ber till honom. Tänk bara på profeten Daniel. Vilken följd det var av hans bön som omtalas i Danielsbokens 9:e kapitel. Ja, sammanfattningen av den frågan med de här bibelorden säger. Gud ger bröd för dagen till alla, även till de onda, utan att de ber om det. Och så ska vi fråga, vad lär Jesus oss kristna i denna bön? För det här är ju nog en bön som vi som kristna ber. Det är inte en bön som alla människor självklart ber i hela världen. Jakobsbrevets 1:a kapitel. Och vi var nyss där, men jag la nu fast det där redan. Lite bläddra. Jakobsbrevets 1:a kapitel. Här talar Jakob om glädjen i prövningen, om frestelse, begär och synd. Men sen säger han i vers 17, allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Allt det goda vi får är från ovan Och varje fullkomlig gåva är från ovan. Så det är Gud som ger oss dessa gåvor. Första Petrusbrevet 5. Ja, nu för tiden är Petrusbrevet efteråt, ja. Första Petrusbrevet 5, vers 7. Förr var nämligen Petrusbreven 1917, så var det före Jakobsbreven. Där har ändrat. Första Petrusbrevet 5, 7. Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. En viktig minnesvers som alla kristna bör kunna utan till. Den är så central, den här versen. Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Det här är egentligen ett påbud. Det är ett bud. Om inte vi gör det, så syndar vi. Om vi behåller en del av bekymren själva, så bryter vi mot Guds ord. Så allvarligt kan man se på det. Det är vår skyldighet att kasta våra bekymmer åt honom. Men visst, det är lättare sagt än gjort. När man är i praktiska svårigheter och i nöd och har ångest och kanske så kämpar med olika svårigheter i sitt liv. Ja, inte det lätt. Men vi får påminnelsen om så här ska du göra. Och det får vi påminna varann också om när vi hamnar i den situationen att andra klagar och inte vet hur man ska orka. Vi får visa på evangeliet i de här orden. Att vi får verkligen få kasta våra bekymmer på honom. Han har omsorg om er. Det står skrivet och det sviker han inte. Det är ett löfte. Han har omsorg om er. Och så har vi Romarbrevet 8. Där vi går till grunden för varför han har omsorg om oss. Romarbrevet 8. Vers 32. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Han som inte skonade sin egen son, han utgav honom för oss. Det var det dyrbaraste han hade. Honom gav han till oss. För att ge honom i döden. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt? Det är ingalunda så att Gud nu bara delar ut något lite liksom, och säger du får smaka lite. Men du får inte liksom det fullkomliga goda, visst. Det riktiga goda, det har han sparat i himlen. Men det beror inte på att inte han skulle vilja ge åt oss det. Utan på det att den onde härskar och vi har vårt onda kött som gör att vi inte får njuta av det här ännu på denna tid. I detta livet. För döden härskar och med döden sjukdomar och lidande och svårigheter. Men Gud skänkar oss allt med honom. Han skänkar oss allt i sitt löfte nu. Och så fullbordar han det i evigheten, i himlen. Det får vi lita på. Vi har ju också i Matteus mera om det här, men det kommer sen i nästa fråga, så det sparar vi lite. Svaret på den här frågan delas i två delar. Den första delen är: Jesus lär oss att inse att allt vi får till vårt livsuppehälle är goda gåvor från vår himmelske far. Jesus lär oss att inse att allt vi får är goda gåvor från vår himmelske far. Det är ingalunda självklart att vi vet det eller tror på det. För den naturliga människan tänker ju att det är ett naturligt kretslopp, eller som vi sa här tidigare. Det är människor som vi kan tacka för att det har ordnats på det och det sättet. Men när vi läser vad Jesus säger i sitt ord, då förstår vi det han, eller vår himmelske far, som är upphovet till alla goda gåvor. Och så har vi då en följd av det här. Och den följden läser vi om i Filipperbrevet igen en gång. Filipperbrevet 4. Denna gång vers 6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Gör er inga bekymmer för något. Vi får lägga fram alla våra önskningar. Vi får anropa Gud, åkallan. Det är det telefonsamtalet. Gud, hör mig. Och så får vi, när han har svarat, eller när vi vet att vi har en relation till Gud, så får vi när som helst lägga fram alla våra önskningar. Vi får be till honom, och så ska vi inte glömma bort att tacka. Tacksägelsen hör in ihop med alla böner. Och där ska vi minnas det, att Jesus sa att han hör oss redan innan vi har bett. Så vi får tacka Gud att han redan har gett oss, även om vi kanske inte ser det eller har kunnat ta emot det. Tacksamheten. Och det säger, påminner ju oss också psalm 118 om. Den säger, tacka Herren ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Det upprepar psalm 118 och det upprepas många gånger i andra psalmer. Uppmaningarna att tacka Gud, för han är god. Jesus lär oss att med tacksamhet ta emot allt vi får till vårt livsuppehälle. Att med tacksamhet ta emot. Det här är en sak som inte världens barn kan göra på samma sätt. Nu kan de känna tacksamhet, men de kan inte känna den tacksamheten att det här är allt Guds goda gåvor. Så frågar vi följande, varför lär Jesus oss att bara be om bröd för idag? Det här översättningen av den här bönen är ju lite varierande, som vi konstaterar i början. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och den här varianten som finns här, som finns också i folkbibeln, ge oss idag vårt bröd för dagen. En annan variant är, ge oss idag brödet för dagen som kommer. Alltså tanken är den att man ber på morgon inför dagen, att jag också denna dag ska få mitt bröd. Det handlar inte bara om att Gud ska ge oss varje dag vårt bröd, utan det är speciellt den här dagen som vi har framför oss när vi börjar en ny dag på morgon. Och då frågar vi, varför lär Jesus oss att be bara om brödet för idag? Varför inte brödet för en vecka eller för en månad? För att vi ska kunna planera. Tänk på hur Israels barn i öknen fick lära sig hur Gud planerar i förväg. När han gav dem manna och vaktlar. När de vaknade på morgonen så då såg de att det var vitt på marken. Det var inte snö utan det var mannagryn. Inte riktigt våra mannagryn, men det var manna. Och det där fick de samla in. Och så samlar man in precis så det räckte för den dagen. Nästa dag fick man också samla in. Dagen före sabbatsdagen fanns det dubbelt så mycket. Så när de samlade in det räckte det till både den dagen och för sabbatsdagen. Så att de först dagen efter sabbaten behövde gå ut och samla in. Men det fanns sådana också där som tänkte att de ska ta för sig ordentligt. Lägga i förråd. Så de samlade in mera än de behövde för den där dagen. Och så kom det maskar i det. Så det dög inte sen följande dag. Alltså det är helt fantastiskt att Gud lärde dem det här. Att han förser dem för den dag som idag är. Och det är det vi ska nu lite se på. Och då är det Matteus 6. Det är i bergspredikan. Och där vi var inne för en stund sen. Som Jesus har en så fantastisk undervisning. Och det är helt enkelt obligatoriskt att vi läser det här. Hela det här stycket. Från vers 25. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta, eller vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har noga sin egen plåga. Jesus betonar uttryckligen det. Morgondagen behöver vi inte bekymra oss för. Idag är Gud med. Som det står på en tavla som man ofta brukar göra som handarbete och som finns på många väggar i kristna hem. Gårdagen är förbi, morgondagen har du ej sett, men idag hjälper Herren. Ett bra visdomsord som är hämtat precis härifrån. Gårdagen är förbi, den kan vi inte göra om. Morgondagen har nog av sitt eget bekymmer och det är morgondagens sak. Men Gud lovar oss mat för idag. Och det är därför som Jesus säger att vi ska be om mat för idag. Och så hade vi det här fina ordet, minnesversen från 1 Petrus brevet 5 ännu en gång. Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. I Jakobs brev får vi ännu en gång en undervisning om Jakob 4. Hur vi ska bete oss när vi planerar för framtiden. Jakob 4. Verserna 13 och 15. Lyssna nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. Det vill säga, ni skryter om ni menar att ni själva behärskar ert liv så att ni avgör vad ni gör imorgon. Det kan vi inte avgöra. Det är Gud som bestämmer. Vi tar äran åt oss om vi menar att vi har framtiden i våra händer. Som ett slagord göd på, tror det var på 70-talet, så var det en väldigt stark rörelse. Sån här solidaritetsrörelse med världens lidande som hette framtiden i våra händer. Och visst är det bra mänskligt sätt att tänka på det sättet att det är vi här nu som avgör hur det går för världen med klimatfrågor och med allt annat sånt. Lever vi illa så drabbar det nästa generation, framtiden. Men i grund och botten är inte framtiden i våra händer. Framtiden är Guds händer. Det här är alltid viktigt att framhålla. Och det där har vi en god möjlighet att framhålla för det talas så mycket om såna här saker. Så det här kan vi vara praktiska vittnen i vardagen, i många sammanhang. När man funderar på hur det ska gå och vad det ska bli. Så kan man vittna om att det är ändå Gud som har allt i sin hand. Men gör det inte i den avsikten att jag tar inte mitt ansvar. Jag bryr mig inte om det här. För det är Gud som bestämmer. Nej, men om man har en onödig oro kring allt det här så kan man alltid påpeka det här. Att ändå handlar det inte om hur vi lyckas utan vad Gud vill. Och då kan man ju i det sammanhanget få in också eventuellt, jag säger inte nu någon undervisning i hur man ska argumentera eller evangelisera kring de här frågorna, men i förbifarten, att det att det finns så mycket ondska och det finns så mycket som är snett, hur mycket av det här beror på vårt handlande? Det är att inte vi har förmått att svara på det kristna kärleksbudets förmaningar i det sammanhanget. Alla de här sakerna behövs. Ja, vi ska säga, om Herren vill och vi får leva, så ska vi göra så och så. Ni vet inget om morgondagen. Och så därför har vi det här ordet som finns bland annat i Lukas 11:3. Ge oss var dag vårt bröd för dagen. Där ändrar de där orden lite i Matteus, tror jag det står. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Men där finns det den här formen. Ge oss var dag vårt bröd för dagen. Men det är ju samma sak. Idag är det som är det allvarliga, det viktiga. Och det är för dagen, det är för denna dag som vi ber om vårt bröd. Ändå så är det också klart att vi har ju ett ansvar att planera. Inte det är ju så att bonden tänker på våren att ja, den här sommaren ska han verkligen lita på Gud. Så han låter bli att så. Och så ber han till Gud att han ska få brödet för dagen. För det står ju så. Jesus har sagt att vi ska inte göra oss bekymmer. Liljorna på marken sår inte och inte skördar de. Ändå får de vad de behöver. Vår himmelske far försörjer dem. Jag ska göra likadant. Jag lägger mig i hängmattan. Så ska jag se om Gud håller sitt löfte. Nej, det är ju rena dårskapen. Inte har Gud menat på det sättet. Utan nu menar han det att vi ska göra det som hör till oss. Och där ingår också planering. Planering så att vi kan ha en överblick av vår ekonomi och inte misshushålla med vår ekonomi. Men i detta allting så ska det ska liksom gå över en täcke av det här. Kasta alla bekymmer på Herren. Bekymrarna behöver vi inte ta, vi gör vårt. Men vi ska inte ta bekymren på oss. Det finns en bild på nästa sida som har rubriken Vårt bröd för dagen. Och där står det, vårt bröd för dagen är vårt livsuppehälle. Och det delas i tre delar. Så det börjar med Guds goda gåvor. Det är den största, den viktigaste delen av det här, av livsuppehället. För det är det som är grunden för allt. Guds goda gåvor tas emot av oss med tacksägelse. Och dessa goda gåvor litar vi på att Gud ska förse oss med dag efter dag. Det finns en tacksamhet och en förtröstan. Och det här ingår då i den fjärde bönen där vi ber att Gud ska sörja för vårt livsuppehälle. Dag efter dag. Jag har ännu en tanke när det gäller det här med svårigheter och prövningar. Jag vill påminna om hur det var när Petrus gick på vattnet. Han såg då Jesus kom emot på vattnet. Så gick Jesus ovanpå vattnet. Och Petrus blev ju högeligen förundrad. Och då han såg att det var Jesus så sa han, är det du? Så säg åt mig att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Och på det här ordet gick Petrus. Och han gick på vattnet. Men hur gick det? Jo, han slutade titta på Jesus. Så började han se på vågorna. Och så började han sjunka. Se på Jesus. Och vi ska inte heller vanställa den här Petrus frimodighet på det sättet att vi säger att Petrus han var djärv och han vågade på nya experiment och sådär och att säga att på samma sätt så ska vi kristna också våga pröva nya metoder och pröva liksom kasta oss ut i det okända. Men det gjorde inte Petrus, utan han sa, om det är du så säg att jag ska komma till dig. Inte vågar han gå utan Jesu ord. Han ville ha Jesu befallning att komma till honom. På samma sätt som han sa när han kastade ut näten. Och Jesus sa kasta ut näten på högra sida. Så sa han på ditt ord. Fast hur galet det är. Så ska jag göra det. Därför att du säger det. Och på samma sätt var det med honom när han gick på vattnet. På ditt ord. Det vill säga det var Jesus som sa det. då gick han. Men det här ger oss inte rättighet att vi prövar på och kastar oss ut i våghalsigheter som är dumdristigheter mot eller utan Guds befallning. Det är ju samma sak som när Jesus stod på frestades av djävulen och ställdes uppe på templets högsta utsprång och djävulen sa kasta dig ner. För det står skrivet, jag ska ge mina änglar befallning om dig och du ska inte stöta din fot. Det är klart, då kan du kasta dig ner. När Jesus, han visste vad som stod skrivet. Du ska inte fresta Herren din Gud. Det vill säga, du ska göra det som Gud har befallt dig att göra. Gud befallde mig inte att kasta mig ner i ett dumdristigt försök att klara livhanken med att hoppa ut för det här stupet. Det har inte Gud befallt mig. Däremot, om jag råkar ut för svårigheter så har Gud lovat att handla mig. Alltså om jag går ut och gör saker på Jesu uppdrag, i hans tjänst, på hans ord, så får vi lita på att han tar hand om oss. Det är en stor skillnad. Inte att gå ut på eget ord, våghalsigt, eller liksom att försöka tro att man ska klara av saker för sin egen styrkas skull, eller för att visa sig modig, eller för att få någon ära och berömmelse. När det gäller förverkligandet av det här med att gå ut i världen och dela med oss, så det finns ju egentligen inte i fjärde bönen det här att när det står ge oss idag vårt brödet för dagen. Där handlar det om att vi ska lita på att Gud ger oss brödet. Men när det gäller att dela med oss så står det i buden. Det står ju i fjärde budet att vi ska hedra vår far och vår mor. Det står i sjunde budet att vi ska inte stjäla, utan som Luther förklarar så säger han att vi ska hjälpa vår nästa att hans gods och näring må förökas och beskyddas, heter det den gamla varianten. Att det går bra för vår medmänniska, inte bara för grannen och för kumpanen i vårt bolag så att vårt bolag kan gå med bra vinst, utan också för vår chef, för överordnade, för ägarna, så att företaget går bra. Som ju är någonting som inte man kanske tänker på alldeles naturligt i vår tid. Och inte minst, dela med oss av den som har det svårt och lider. Och så står det i nionde och tionde buden att vi inte ska ha begärelse. Att vi inte ska avundas dem som har mera. Det hör också till, men det ingår inte i den fjärde bönen. Fjärde bönen handlar om denna tillförsikt. Att Gud ger oss vårt bröd. Och vi ber om det i den här bönen, i Jesu namn. Och nu har vi bara 5 minuter kvar och då tror jag inte att vi går in på nästa område. Utan vi avslutar med tacksägelsen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.